Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Vi säger den 25 april och vanligtvis så skulle faktiskt hockeysäsongen varit över nu. Men det är den inte, utan det återstår nästan en månad av roliga matcher och ett hockey-VM framöver. Det här ska vi i Hockeystudion prata om och diskutera. Och Abris, vad är du någonstans nu?
Jag sitter på ett hotellrum i Ängelholm faktiskt. Luleå i lördags, Ängelholm i söndags och så är jag på väg upp mot Stockholm nu då. Alldeles strax.
Aprilresor kan vara underbara. De kan vara en utmaning. Vi får se väldigt mycket hockey. Det ska vi vara väldigt glada för. Hur har din helg varit, Kolan?
Den har varit bra. Jag har varit nere i Jönköping och Ulricehamn på lite hockey faktiskt. Så, när man är i min ålder. Jag har spelat i ganska många ishallar. Men i lördags fick jag faktiskt se en ny ishall. Ulricehamn har jag aldrig varit i. Så det var en ny bekantskap.
Du låter hes. Har du hjälpt domaren med att döma, eller varför är du hes?
Jaha, nej, det är nog bara att man har suttit i en kall ishall kanske och gått ut i fina vädret, så det har blivit någon slags omslag som har blivit lite förkyld kanske.
Blir det någon semester för grabbarna också, eller kör ni isåret runt eller?
Nej, det kommer att bli ledigt helt klart. Nu var ju min äldsta son och spela någon cup i Mora, så det var ju säsongsavslutning för dem, så att nu blir det lite paus där och sen börjar deras fys. Sen med mellanpojken så blir det väl lite mera grejer under sommaren, men vi försöker att ha det måste finnas en tid också där de är av, så de får längta lite grann.
Ja.
Men vi drar väl igång vår resa och vi har ju en semifinalserie som redan har avgjorts då. Jag tänker på Luleå-Frölunda. Rögle, Färjestad lever ju fortfarande och vi får se hur den går och vad som händer i den. Men Abris, du har ju haft den som haft mest koll på den här serien, Luleå-Frölunda. Varför har Luleå gått vidare för?
Jag tycker väl att Luleå har lite flera, eller framförallt ska jag väl säga att man har haft ett bättre försvarsspel. Jag tycker man är ju lite, efter den första matchen så har man ju varit det här riktigt gamla, äckligt disciplinerade Luleå där man inte har bjudit på någonting. Och där Joel Lassenantti har varit jättebra och fått väldigt, väldigt bra hjälp också. Det var lite symboliskt tyckte jag i lördags då när Frölunda skulle försöka jaga i kapp och hålla liv i den matchen när man skjuter tre skott på mål i tredje perioden. Visserligen sköt Luleå noll skott på mål fram till Omark gjorde sitt mål i öppen bur då. Men Luleå behövde ju inte jaga några mål. Så att nej, de är fenomenala och spelar stick on puck som det heter. Ligga nära med bladet hela tiden, motståndarna på pucken och sådär. Och väldigt tajta runt eget mål. Så det tycker jag är det största. Sen har man ju en superartist i Linus Omark också som jag tycker har varit den som sticker ut big time i den här matchserien och varit den bästa spelaren.
Vad säger du om Frölundas säsong, Kolan?
De har ändå gått till semifinal, så det får väl anses som godkänt tycker jag. Det är ändå så pass bra lag och det är små marginaler som avgör varför ett lag går vidare eller inte. Men sen så har väl, tycker jag i alla fall, att prata om Linus Omark. Han har ju överglänst sin kollega i Frölunda, Ryan Lash, som inte alls har varit så synlig i det här slutspelet. Han har ändå gjort ganska mycket assist har jag sett, men i semifinalserien så har det inte hänt speciellt mycket om man jämför med Linus Omark som har varit i poäng- och målprotokollen nästan varenda match, va?
Ja, jag tycker vi ska stanna lite vid Omark där. Vi har ju kärlekbombat honom tidigare i någon podd, men för mig har jag liksom varit lite osäker på om han verkligen kan dra och ta Luleå till ett guld, men han verkar ju vara ute på ett mission att guldet ska till Luleå.
Ja, det vore ju kul om han kunde få vara den som gör det, med tanke på att det ändå varit så mycket tveksamheter kring han. Och jag vet inte hur uppskattad han är i Luleå, men det känns som att det är väldigt många som har varit arg på han för att han har gått därifrån när han har haft kontraktet ett par gånger. Så det skulle väl vara någon slags revansch för han, och han är ju fruktansvärt bra, så att man undrar ju verkligen en sån... Han är ju otroligt härlig person också, så man undrar ju han att faktiskt få vinna.
Ja, nej, och sen har han ju lite hjälp där också, tror jag, med Erik Gustav som bland annat, och lite med Läppest och sådär. Alltså de här gubbarna har ju fått liksom kod på att vinna någonting nu här, och ja, Läppest har ju vunnit förut, men alltså Erik Gustav har inte heller vunnit någonting, men man känner den här, hur viktigt det är för dem nu att få vinna någonting, och inte minst för Omark då, att få vinna på hemma i Luleå där. Erik Gustafsson har ju varit där så pass länge nu också, så att han börjar ju bli en riktig publikfavorit om han inte har varit det redan. Så att, nej, de kommer att sälja sig dyrt i alla fall i en final, och har ju fått en ganska bra resa också, eller de har gett sig själv en bra resa, där man väl ändå säger, som har en förlust mot Örebro och en mot Frölunda blev det då. Att, det ser bra.
Ja, jag har varit i 4-1 där. Du skrev ju någon tyckare om Rönnberg där. Kan du sammanfatta den på 20 sekunder för våra lyssnare?
Ja, att Rönnbergs envishet börjar bli ett problem för Frölunda. Nej, men alltså det är precis som Kålan säger, och det så känner jag också, att gå till semifinal och åka ut där mot ett bra Luleå och sluta 4 i serien är väl egentligen ingen... är ju inte dåligt på något sätt. Men tittar man på de 3 senaste åren här med 2 sjunde platser då, ut i kvarten direkt förra året. Jag tror att man har åkt ut direkt i kvarten även när det ställdes in där, för man var inte bra då. Så gör ju det att man känner lite grann, okej, man är lite bättre i år då rent tabellmässigt. Men samtidigt har man ju också tagit in otroligt mycket tunga namn med Folin och Spacek och Lash och vad det mer är för någonting. Så att man har ju gjort en satsning på att liksom bli bäst, kan man väl säga, och jag känner liksom inte riktigt att utvecklingen går åt rätt håll där. Jag tycker att man står lite grann och stampar, och jag tycker att man spelar en ganska monoton hockey på det sättet. Jag tycker att man har sitt sätt att spela, och man har sitt sätt att bygga laget också. Nu fanns det en del yngre spelare, det ska väl säga, både Edvinsson och Niederbach och Elmer Söderblom är på isen och spelar sådär, men jag kan väl tycka att det annars har varit lite cementerat med att det ska vara 4 ganska jämna kedjor, och det ska vara ganska hög medelålder på de här spelarna också, med sådana som Lasu och Rosseli och sådär i fjärde kedjan. Jag tycker inte att den här dynamiken riktigt infunnit sig, varken liksom i lagkemin eller i spelet då. Så har du 20 sekunder, hur länge har jag hållit på att babbla nu?
Ja, 1:20 upp i nu.
Ja, 2:20 var det. Ja, nej, så var det.
Ja, jag har ju så mycket frågetecken. Jag funderar ju på, jag minns att jag i, kan det ha varit november, blev nedskickad till Göteborg och så att vi måste göra Matt Tomkis, supermålvakten i Frölunda. Så jag kommer att jag nördar ner mig i hans liksom liv och karriär med Chicago och han är ju en träningsprodukt som har gått den långa vägen och så vidare. Och då var ju kanske, jag tror i alla fall vi beskrev han som liksom SHLs bästa målvakt. Och sen om bara några veckor efter det här så skrev vi en nyhet där, Abri, som att Lasse Johansson återvände till Frölunda. Och så läste jag liksom den här intervjun som du gjorde med Matt här efter sista matchen. Att han blev liksom, han blev stött och tog illa vid sig att han inte fick vara kvar. Vad var din känsla när du pratade med Tomken? Så jag vill gärna bolla in Kålan där, hur det där funkar när man liksom... Så tidigt en säsong, oavsett vad man gör så kommer man inte få vara kvar. Men förklara lite vad du fick för känslor av han, Tomkins.
Ja, jag ska vara kort här. Jag ska väl också bolla in Kålan, för det är intressant. Nej, men alltså han var uppriktigt ledsen och stött och direkt efter en slutsignal så där också. Jag hade väl inte förväntat mig riktigt den reaktionen. Jag ville väl ändå prata med honom, för det måste ju vara en speciell säsong och sådär. Och jag hade väl inga så här, ja, jätteförhoppningar om att han skulle öppna upp sig så. Men han var väldigt öppen med hur han kände och hur besviken han hade blivit över hela situationen. Och även att det hade liksom påverkat hans spel. Där vill man ju ha lite grann Kålans reaktion också. Jag vet inte hur...
Ja, eller vanan från hur det funkar liksom sådär. Nu är målvaktspositionen väldigt speciell. Alltså är man en forward och en ny forward värvas in så är det annorlunda. Men han var ju första keeper och de hade redan bestämt sig för att ta hem den här ikonen då. Vad, skyller han bara på det här med Trurokolan, eller hur funkar man som, ja, hockeyspelare?
Nej, men jag har ju spelat med flera stycken som har fått reda på att de inte får vara kvar, och det är en bit kvar på säsongen, och jag tror inte det spelar någon roll om det är målvakten, back eller forward. Som jag förstod det på Tomkins, han trivdes ju väldigt bra i Frölunda och ville stanna kvar. Och det kan ju vara samma sak med andra spelare som jag spelar med, att de vill jättegärna vara kvar där de är. Man trivs ju oftast där man är, och man kanske skaffar sig ett socialt umgänge vid sidan av, och man har massa kompisar. Har man tjej, de kanske har hittat ett jobb och tjejen har skaffat nya vänner, för det är oftast den respektive som det är svårast att komma in i det nya stället man flyttar till. Så det finns så många saker som inte blir bra när man får reda på det så pass tidigt. Jag tror absolut att det kan påverka han, framförallt när han var ju så pass bra. Han har ju spelat bra hela året, så det ska vi inte säga något om. Men just att få den när man kanske förväntar sig nästan att man ska få vara kvar för att det har gått bra. Den tror jag kan vara ganska tuff, och det vet jag med de som jag har spelat med, att det är ingen lätt situation att hantera. Att nu ska man ut och göra sitt absolut bästa, vilket man gör. Men det där ligger ändå gnager i huvudet någonstans, att man inte får vara kvar. Man är inte önskvärd av föreningen.
Man är ju sviken av arbetsgivaren.
Ja, så man kan ju välja att se det så. Men helt klart är det ju, om man spelar så pass bra, för han har väl fått kontrakt någon annanstans i SHL, var det inte det? Var det inte Färjestad eller var det?
Han skrev ju först till Ryssland, och sen så ryktas ju om att han är klar för Färjestad nu.
Ja, men han har ju spelat så pass bra, så att han, hade det inte varit så att Frölunda fick hem Lasse Johansson, så hade han väl med största sannolikhet varit kvar där kanske. Och det är väl sådana grejer som kanske gör att det blir extra tråkigt, att säg har en forward som ändå gör hyfsat med poäng, som man kan förvänta sig att man ska få vara kvar, men sen så får du nobben för att klubben kanske har några hemvändare som ska hem eller vad det kan vara. Det är nog ganska tufft att ta in, tror jag, även om det fortfarande är ett jobb som vi har. Men det är så mycket vid sidan av som kanske vanligt folk inte hänger med på, just det här med, som jag sa, med familj och som den biten där det tar tid att komma in på ett nytt ställe varje gång. Och vi som spelare har flyttat runt, vi vet ju hur lång tid det tar vid varje ny flytt. Så det påverkar nog mer än man tror.
Frölunda får ju ett bra lag, har ju väldigt många kontrakt klara för nästa år. Men tänkte ta upp, du får gärna svara först här, Abris. Gåtan Johan Sundström, varför är han bara skugga av sitt forna jag?
Ja, det skulle vi nästan haft Johan med i podden faktiskt för att svara på det. Men det är klart att det är ju väldigt långt ifrån en spelare vi såg. Ska vi inte blanda ihop på årtalen här, men var det 2016 om man tror det var? Johan var väl MVP och alltså, sådär.
Ja, sex. Jag fick så här minnesgrej på Facebook, att jag brukar ju stå nere vid sargen när guldet ska delas ut. Ja. Och då står jag och filmar när de vann uppe i Skellefteå. Ja, så 6 år sedan.
Ja, 2016. Ja. Och han var ju fruktansvärt bra då, och fick ju ut i Europa igen och sådär. Men nej, men alltså han... Jag vet inte om det är en självförtroende grej eller om det liksom är att lågan har slocknat lite grann, att han inte riktigt liksom har det där drivet att för när han är som bäst så har han ju liksom både och. Han är ju inte bara det här spelskickliga, utan han är ju också väldigt så här, måste ju gå fullt, vara jobbig att möta också i sitt spel. Och nu känns det som att jag tror att det är någon kombination av att liksom hans låga har slocknat lite grann och att han också har tappat självförtroendet, för att han har fått mindre och mindre förtroende då, liksom, i takt med att han inte levererar. Sen har jag haft en del skador och sådär de senaste åren, så att han har väl halkat efter och inte riktigt kunnat komma tillbaka. Men jag tycker det är lite, han är 30 år bara, va? Så att jag menar, det är ju, om man ens har
fyllt 29 bara.
Ja, han fyller 30 år, han är väl 92. Så att jag tycker det är konstigt, och jag tycker att det borde finnas så mycket mer där, men jag tycker också att det borde ligga hos honom själv att få ut mer av sitt spel på något sätt. Jag har inget riktigt, inte så mycket bättre svar. Miljönbyte känns väl Känns väl jätteangeläget. Han har väl ett år kvar, minst ett år kvar i alla fall på sitt jättedyra kontrakt där. Och det känns väl inte som att det är i Frölunda och under Roger Rönnberg som han kommer att lyfta i alla fall. Om han nu lyfter igen.
Ja. Är det kroppen eller knoppen som liksom viker först när man inte riktigt orkar kolan?
Ja du, jag satt och funderade på det Abri sa där och... Jag kan egentligen bara gå till mig själv, för jag hade en jättebra säsong i HV. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Jag spelade lite halvskadad och valde att operera axeln när säsongen tog slut. Rehabbade hela sommaren, kom tillbaka och spelade 4 matcher. Sen slog jag sönder andra axeln och var borta. Så jag missade nästan en hel säsong. Och efter det så jag kom aldrig upp i samma nivå som jag hade innan de här 2 skadorna. Vad det beror på, det vet jag inte. Men jag tror ändå att skador kan sätta sitt spår om man är ur spelet tar. Men i hans fall, han är så pass ung, så att jag tycker det är lite märkligt att det har blivit som det har blivit. Ett miljöombyte där kanske skulle vara bra för hans karriär. Och det borde ändå finnas någon som är rimlig att ge en chans. Tänk ett lag som Oskarshamn kanske skulle kunna plocka in han, och Martin Flander kanske kan göra han till en bra spelare igen.
Mm, då har de någonting att bita i, Fredrik Sjöström, general manager för Frölunda. Också lite svårt att se han flytta från Frölunda. Han känns väldigt mycket Göteborg. Han känns väldigt liksom fast där. Men han får ju fundera om han vill spela vidare eller vad han vill göra. Eller om han vill satsa på en civil karriär. Vi byter väl fokus till Färjestad Rögle. Som sagt, du är ju nere i Ängelholm, Abri, så såg matchen här på söndagen. Kan de vända då, det här Rögle? Kan de göra samma sak som de gjorde mot Oskarshamn?
Kan de nog göra, men det är klart att oddsen är ju på Färjestads sida. Vinna 3 raka matcher är ju, där det är så pass jämnt mellan lagen, är ju, ska ju normalt sett vara väldigt, väldigt tufft att göra. Men det är klart att det finns en liten chans, och det finns väl vissa tecken ändå, tycker jag, igår, som ändå talar för att åtminstone kan tvinga fram en 7:e match. Men man har ju också lärt sig att varje match lever sitt eget liv, så att man får inte dra för stora växlar av den här matchen. Men det som var positivt för Rögle var dels att Färjestad såg för första gången egentligen det här slutspelet lite trötta ut. Lite sådär hangover från fredagsfesten i Löberg, som var någonting utöver det vanliga, där man höll på och riva taket. Och det var extremt mycket ryggdunkningar, kan jag tänka mig, liksom de senaste veckorna egentligen för Färjestad, på sättet de har spelat, och Karlstad börjar duka upp för guld och sådär igen. Så det är klart att det kommer ju sådana där dagar. Det kändes som en sån dag igår, samtidigt som Rögle också kom ut väldigt bra. Och det har jag ju saknat, framförallt i Karlstads matchen, att man kanske inte måste vara bättre än motståndarna i starten, men man måste i alla fall ut och tävla på, så att man i alla fall spela jämnt i inledningen. Jag tycker man har sålt sig väldigt billigt i matchinledningen där i Karlstad. Det har också satt lite prägel på på de matcherna som har varit där. Så att, plus då att jag börjar känna igen de här bästa spelarna i Rögle igen. Jag tycker Adam Tambellini var riktigt bra igår. Leon Bristedt blir bättre och bättre för varje match. Och så där. Så att det börjar hända lite grann där bland deras stjärnforwards.
Vi ska ha lite silly season special lite senare i programmet, och bland annat prata om Linköping. Och en spelare som har ryktats dit är ju Theodor Lennström. Och då var det någon som skrev på sociala medier att han typ nästan varit osynlig efter de här ryktena bara kommit. Hur ser du, hur tyckte han var igår?
Nej, men det var ju ingen av hans bättre matcher. Så att, har man det fokuset eller den spaningen då, så förstärks ju den efter det. Sen var det väl ingen i Färjestad som var speciellt bra igår då, så att det kan väl tala emot att det är på det sättet, att det skulle vara ha fokus på det. Men det är klart att sådana där uppgifter, det skakar väl alltid om lite grann. Så är det väl. Och jag tror väl att han... Jag skulle väl kunna tänka mig att det fortfarande pågår förhandlingar där mellan både Färjestad, Linköping och Lennström. Kanske någon klubb till också.
Han har väl fortfarande kontrakt med en med en rysk klubb.
Ja, det är också.
Torpedo, och det kan väl inte vara så roligt heller, om de säger att du ska tillbaka hit. Jag vet inte hur de kan göra. Det var någon som sa till mig att Internationella Hockeyförbundet måste gå ut och säga att alla kontrakt är brutna. Ja. För annars blir det svårt att få ut någonting.
Ja, och de signaler jag får. Jag pratade med en som var väldigt intresserad i branschen. Faktiskt på Arlanda i lördags, och han hävdar ju att så kommer att bli fallet, och att då inte de ryska klubbarna kan göra någonting om IHF tar det beslutet att liksom cancellera alla kontrakt och lämna fritt fram och spela i IHF-länder. Så han sa att det är inga problem alls med det. Han var lika bestämd med att det också var inte fanns någon mer risk än ren ekonomisk att lämna sin ryska KL-klubb heller i dagsläget. Så att, enligt honom så ska det inte behöva innebära något problem. Sen har jag hört det motsatta också, ska jag väl säga, från andra initierade i branschen som säger att det är inte bara, och man säger också att den svenska liksom season har avstannat lite grann just på grund av det här, att man inte riktigt vet vad som kommer att gälla med kontrakterade spelare i KL som har kontrakt nästa år.
Jag har ju ställt en fråga till dig, Kolan, förut då, men när det är i slutet av april, kontrakten går ut snart, man funderar på nästa år. Hur påverkas man när man ska utöva sitt arbete när man vet att det är en stor osäkerhet runt framtiden? Och nu har vi också ett krig som pågår, det vill säga KHL är ju liksom en som vi ser utifrån, en liga som det står no-no på. Hur påverkas man, eller är det väldigt individuellt?
Nej, men det är väl klart att man påverkas av det. Jag vet ju att det är nya tider. Jag har ju berättat förut, jag har aldrig skrivit på ett kontrakt innan jag har spelat färdigt säsongen. Jag har aldrig varit klar för en annan
Men har du varit muntligt överens då? För det där brukar ju spelarna liksom luta sig mot.
Nej,
jag har inte signerat något kontrakt, men då är man liksom redan klar ändå liksom sådär.
Ja, nej, jag har aldrig varit överens, inte varken muntligt eller på papper, med någon klubb innan jag har spelat färdigt säsongen. Aldrig någonsin.
Men hur tänkte du då? Alltså, förklara hur du tänkte, för det är ju ingen slump att du har gjort så.
Nej, men alltså, jag har väl alltid tänkt att det löser sig. Och sen så har jag väl känt också att jag vill gärna spela färdigt säsongen och sen så få tänka i lugn och ro. Jag tycker inte att man ska behöva tänka på sin framtid samtidigt som man spelar för kanske sin existens eller för att vinna ett guld. För då har du inte fullt fokus på den grejen. Det är min uppfattning. Sen så påverkar det ju garanterat när man läser i tidningarna. Om jag läser om en lagkamrat som är på väg, ja men nu Theodor Lennström, att han skulle vara på väg till Linköping. Jag skulle garanterat säga någonting om klänsrummet att jaha, ska du till Linköping? Vad kul. Eller liksom jag skulle ha svårt att hålla mig. Jag skulle gärna fråga någonting. Sen så bryr inte jag mig nämnvärt om det är någon spelare som är på väg att lämna. Det är inte min ensak. Men jag skulle säga någonting.
Det var intressant. Men säger du det som en peak eller för att avdramatisera det mot Lennström?
Det är nog både och lite grann. Man vill gärna få något slags svar, kolla om det kanske stämmer. Man vill ju veta ändå.
Gör du inte han mer orolig då, så att han liksom håller i klubban ännu hårdare på matcherna?
Men det är väl inte mitt problem om han håller på att prata med andra spelare eller med andra klubbar. Då får han ju vara lite kylig och vänta, tycker jag.
Jo, men ni är ju samma lag, ni vill ju ta hem LeMatt.
Ja, men då kan det ju också vara så att om vi får rensa luften så kanske det blir lättare.
Ja, bra att få insyn hur det funkar. Det är sånt där som man aldrig riktigt får se när man är lite utomstående. Men Theodor är en av de spelare jag tycker inte kommer upp riktigt i nivå där. Jesse Virtanen har ju varit samma rykten om att han ska bort också där. Hur var hans insats under på söndagen, Abris?
Ja, men lite som jag var inne på, att jag tyckte Färjestad överlag gjorde en ganska blek insats. Virtanen var ju den som ändå gav dem hopp och som fick lite energi in i laget genom sitt mål då. Så att han var absolut inte sämre än någon annan, tycker jag. Men jag tycker det blir lite orättvist kanske att sätta betyg efter den matchen, för att det var en ganska blek insats rakt igenom av Färjestad. Man skulle nog kunna tro att alla spelare var på väg bort när man såg den matchen, och så är ju inte fallet. Så att det var nog mer bara en mindre bra dag på jobbet, och det måste man ju också ha enorm respekt för att det kan bli ibland. Men de är uppe i en 10-12 matcher nu, va, och på väldigt kort tid, och det är klart att det är ändå bara människor vi pratar om, och det är idag. Vissa dagar stämmer inte, men jag tyckte inte Virtanen var ett dugg sämre än vad någon annan var i Färjestad. Hur tror du att det kommer att gå, Thomas? Kommer...
Ja, det var det jag skulle leda in det på. Jag tror ju att Färjestad, eftersom de nu har 3 spikar att slå in, så tror jag att de kommer dunka in en spik. Nu trodde jag visserligen att Modo skulle slå ut Löven eftersom man hade 3-2 i matcher där, men det lyckas man ju inte göra med 2 matchbollar. Men det är väl ett perfekt scenario om vi ska prata liksom, ja, hemmaplan och fullsatt i Löfbergs och sådär. Så att det är väl perfekt så att de slår in matchbollen på tisdagen. Vi ser att de vinner med 6-2 och det bara kokar. Det bara blåser den där arenan för lite latch då. Vad tror ni, pojkar?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har ju sagt Färjestad, så jag står fast vid det då. Jag sa i och för sig för Rögle när matchserien började, men sen har jag sagt Färjestad under matchseriens gång, så att jag får väl...
Mr. Vindflöjer.
Ja, det är mitt nya namn.
Kåland då, kommer facit nu då?
Färjestad vinner.
Okej.
Sen om det blir 6
håller
eller
7, du lite på Färjestad eller?
Nej, men jag tycker att de har spelat så pass bra hockey. Sen så vill jag gärna se en final mellan Färjestad och Luleå. Jag tror det kommer bli en bra kamp. Nu går jag händelserna i förväg här och säger att Färjestad går vidare, men jag tror att det kommer bli en otroligt rolig finalserie där det kommer vara verkligen riktig slutspelshockey. Så jag ser fram emot det.
Vi kör lite en mini-quiz här. Ni behöver inte smsa eller någonting, utan bara skrika rakt ut. Luleå och Färjestad har ju mötts en gång tidigare. Jag vill ha årtal och hur det gick i den serien.
1997, och Färjestad vann med typ 4-2 skulle jag säga.
3-1 vart.
Ja, de spelar bara 5. Ja, just det. Ja.
Ja. Är du vaken, Kåland, eller gick du och googla, eller vad hände?
Nej, men jag väntar på att Abri skulle svara fel.
Okej.
Han kör ju den taktiken. Det är hans.
Nej, ingen av er har lärt er än.
Nej.
Men hade du hade förberett och kollat upp det innan, var det så, för att du skulle kunna ta i slut där? För jag minns inte riktigt den finalen. 96 minns man ju, men...
Jag hade faktiskt varit i Nya Zeeland i 5 veckor och kom hem samma dag som den avgörande matchen spelades i Karlstad. Jag minns att Jörgen Jönsson var skitbra. Så att den har ältat sig fast. Sen vet jag att jag poddade med Stefan Skugga Nilsson också, som var sportchef. Och de vann ju 96 Luleå, den magiska serien mot Frölunda. Ja, och då pratade han om det, att egentligen hade det ett bättre lag 97 och de borde ha vunnit den. Och jag tror att Färjestad kan ha mött Leksand i semin, kan det stämma? Kan det vara den här maratonmatchen där då med
Paston och allting?
Så att, ja, så att Färjestad, eller Luleå var favoriter, vill jag minnas i den då. Men Färjestad vann i alla fall till slut där. Så var det 3-1 och de avgjorde i alla fall på hemmaplan.
Det är lite synd att jag inte kommer ihåg det här, för jag var ju ändå 11 eller 12 år.
Ja.
Kommer du ihåg 96 då, Kåland?
Nej, då är jag 11.
Ja, Lars Osten Bergström där som sa de bevingade orden. Det var ju då Luleå mot Frölunda i liksom världens grisfinal. Och då säger ju då Osten då, jag vet inte om det dök upp efteråt i någon dokumentär, men han säger det här, jag vet inte, jag ryser varje gång jag hör det. Vi ska styra deras tankar. Det är ganska hårt att säga så, men han menar ju på att de ska ju äga hela matchen liksom, och så vidare liksom då. Det var inga mjukis här i den finalen där, Abris.
Nej, det var ganska hård finalserie där. Jag vill minnas att jag var uppe och såg någon i Skandinavien där med Christian Rotto. Och han hade ju en aura runt sig som var magisk. Och i Luleå så hade du ju lite lite tuffa pojkar där med Micke Lindholm var väl där och Bulan var väl där och det var ju, ja, det var flera som
Thomas
som,
Holmström.
Thomas Holmström. Ja, nej, det var en fysisk serie på alla sätt. Det var kul.
Vi får se vilka som möts i SM-finalen till slut. Det är ju helt otroligt att han inte ens har börjat och vi skriver den 25 april. Det är ju faktiskt så här att SM-finalserien, om det går till 7 matcher, så kommer den 7:e matchen spelas när ishockey-VM har börjat. Det har ju aldrig varit så förut. Galet, men det har varit en pandemi, eller är den kanske en delvis en pandemi, så att det är så det är. Fokus på den hockeyallsvenska. Ja, slutspel får vi säga. Vi är ju inne i finalserien. HV leder med 1-0, i alla fall när vi spelar in det här. Match 2 är på måndagskvällen i Jönköping. Jag tycker vi tar Mod och Björklöven i hamn först, Abris. Björklöven, vi var ju uppe där på match 7. Vad kommer du minnas om 2-3 år från den matchen?
Ja, det var en bra fråga. Ja, Bodo var ju Bodo soppatorsk skulle jag nog vilja säga i den matchen, kommer jag nog att minnas framför allt. För det kändes verkligen som ett lag som efter den första kvarten inte alls orkade med, varken fysiskt eller mentalt, kändes det som. Det var misstag på en nivå som man inte riktigt är van att se. Så att det var kanske tyvärr på det sättet. Lite antiklimax där med hemmaarena som visserligen inte var fullsatt på grund av lite biljetthaveri. Men också att det blev som besvikelse. Det är väl lite grann den känslan man lämnar med, att det liksom, nu har drömmen krossats igen då i Örnsköldsvik. Och man får börja om igen. Och det känner man av, tycker jag. Vi kan bara åka vidare och se nästa matchserie och det är klang och jubel och sådär. Men de har verklighet att ta tag i där och det är tufft.
18-5 i skott till Modo första perioden. Mm. Fast i mål stod det 2-0 till Björklöven.
Ja, nej, men det var ju så det såg ut. De fick 2 tidiga powerplay också, Modo, och trummade på där och sköt mycket och sådär. Och det kändes som att Björklöven behövde bara komma över offensiv blå, så blev det mål. Liksom. Och jag tror att de hade 6 mål på 12 eller 13 skott. Så att det är klart att det var ju en enorm effektivitet. Men samtidigt så bjöd ju Modo på väldigt bra lägen också. Så att det var ju inte att de sköt utifrån mittzon liksom, att de gick in. Utan det var väl mer, nej, att de...
Många trodde ju den här finalserien var... Eller semifinalserien ska man säga var klar då. Leksandskonstnären Fredrik Jax då, som har ritat sådana här... Ja, minnestavlor över finalen eller som ska aktioneras ut. Han hade ju redan ritat dit HV givetvis, för de var ju klara efter 4-0, och så hade han ritat dit Modo när det stod 3-2, för han måste ju förbereda sig. Men det här vart ju panik då för att få in den här tavlan, ja, göra om den och så vidare. Men han har fått till Björklöven hyfsat bra där. Han gjorde ju att de satt i en Hägglunds bandvagn för övrigt då. Bara för att ungefär att de hade tagit den här bandvagnen. Nu var den bandvagnen omgjort till en skoter, för att Löven tyckte väl att det var lite tema över, ja, kriget och så vidare så att säga. Men det är med många tvära kast som beror på att en serie svänger till slut då. Men första finalen har ju spelats. HV var fullständigt överlägset. Innan vi pratar om själva liksom det som har skett på, kanske på isen, så skulle jag liksom vilja stanna upp lite och fundera på, kommer det här bli en trend nu i svensk hockey? Jag såg att Enestubbe har varit inne på det och lite andra, alltså hockeyjournalisten Daniel Enestubbe och flera andra har varit inne på att, är det så nu med det här nya systemet, med den här fallskärmen som finns och att vi har ett slutspel, det vill säga ett lag är garanterat att gå upp från hockeyallsvenskan, att vi får en stängd liga med 15 lag, det vill säga att Djurgården, HV kommer gå rakt upp i år nu, Djurgården kommer gå rakt upp nästa år och så vidare. Ser ni ett sånt scenario framför er, och ordet är fritt?
Ja, det är en väldigt bra spaning måste jag säga till att börja med. Den är ju relevant att ställa sig den frågan, och nu har det väl varit väldigt, man kan säga, olyckligt då, inom parentes, eller olyckligt är fel ord också använda, men just det här att tidigare har ändå varit lite money talks i SHL. Det tror jag du känner också, Thomas, att det har varit vissa klubbar har man hamnat i trångmål som har köpt sig ur situationen på något sätt. Nu räcker inte ens det, utan nu klarar sig lag som Timrå och Oskarshamn med lägre budget kvar, medan de här tyngre lagen åker ur. Och riktigt så har inte jag upplevt att det har varit tidigare, utan då har det varit ganska tydligt vilka som kommer att hamna i kvalserien. Och det är kombination med det här nya systemet nu som har blivit, gör ju att det finns en risk att det blir så.
Det är ju så här att varje lag som åker ur SHL får ju då en fallskärm eller kudde, eller hur man ska beskriva det, på cirka 6 miljoner kronor. Den borde för övrigt skrivas upp, kan man ju tycka då, med tanke på att temat har lite större nu. Men de får 6 miljoner kronor, och anledningen till att de får det, det är ju för att det inte ska bli kaos på kansliet och man ska inte behöva göra massuppsägningar, utan på något sätt landa lite mjukt i den här nya ligan. Men det finns ju många då som tycker då att 6 miljoner kronor är ju fruktansvärt mycket pengar att få. Det kanske är liksom typ 75% eller 80% av Karlskogas spelarbudget då. Är den orättvis, den här fallskärmen, Kolan?
Nej, men det, om man vet bakgrunden till varför den finns, så kanske folk förstår också. Det är ju för att personal på kansliet ska kunna behålla sitt jobb, till exempel. Ganska ofta brukar det vara så att när en klubb ramlar ur och omsättningen minskar med, jag vet inte hur många procent, men väldigt många i alla fall, så blir det en effekt av det att folk måste lämna sina jobb. Så den här fallskärmen är väl till lite grann för att man ska kunna behålla, kanske inte exakt samma kostym, men ganska liknande kostym även i allsvenskan på den sidan, den marknadssidan framförallt, tänker jag. Men sen så, lite grann som Abris är inne på också, han har gjort en ganska klockren analys där, Enestubbe. Men HV har ju fått ihop sitt lag. Vad heter han nu? Tränaren där, Samuelsson. Han har gjort ett otroligt jobb. Ja, han har gjort ett otroligt jobb med alla de här stjärnspelarna och fått dem att dra åt samma håll. Det är ju en sak att bara plocka ihop en himla massa individuellt skickliga spelare, men de har ju verkligen fått ihop och det har blivit en lagmaskin. Det är inte säkert att Djurgården lyckas få ihop sitt lag till nästa år och att de bara dansar rakt igenom. Nu tror jag ju att de kan lyckas med det här, för de har så otroligt bra spelare som de har fått in senaste veckorna. Men det är långt ifrån säkert. Så vi får väl hoppas att den där tesen motbevisas lite grann. För det vore ju tråkigt om det var så att det laget som ramlar ur alltid bara kliver rakt upp. Men visst, jag tycker att det här hockeyallsvenska slutspelet är jättekul på alla sätt och vis. Men det är mycket enklare att gå upp nu än vad det var när man mötte ett SHL-lag.
Du har ju också en till anledning till att Djurgården har ju haft lite tur, kan man ju säga, att de har väldigt många spelare som är fostrade i Djurgården eller i stockholmare. KHL läggs ner. Det som naturligt för många att komma hem, typ Kryger och Brodin. De har varit ute några år. Brodin har inte varit ute lika länge som Kryger. Men om någon kommer så brukar ju till slut fler komma. Sen har John Norman kommit. Vi har Berglund som stannar. Och sen ryktas de om Claesson och Reideborn och så vidare. Så att det är ju lite... Det är ju en liten slump också att det blir så här. Sen kan det vara ganska roligt att vara med på en resa. Ja, den som Önerud är med på nu. Jag tror han tyckte det var asjobbigt att åka ur. Han är stolt för Jönköping. Men att lyckas han spela upp sitt HV71, så kommer nog han att minnas det för resten av livet. Och han blir ju nästan lite gud där i staden också, om han tar upp dem igen då.
Ja, nej, och sen vill jag väl säga det också, att det är väl inte bara de här 6 miljonerna, även om det hjälper till, men de har ju så otroligt stora muskler, inte Djurgården kanske i det här fallet, kan vi väl återkomma till kanske, men som HV som kan pumpa in kanske ytterligare 20 miljoner från ett eget kapital och sådär, så, alltså det har ju inte de här mindre klubbarna, om de skulle åka ur, som jag var inne på, kanske Oskarshamn eller Timrå eller sådär, de har ju inte det. Och är det någon gång man ska lägga in och använda det här egna kapitalet, så är det att försöka ta sig tillbaka, så att HV och de här klubbarna, större klubbarna som åker ur, har ju ganska mycket muskler också att ta sig tillbaka utöver de här 6 miljoner. Så det blir intressant med Djurgården. Jag vet inte riktigt hur de ska finansiera allting. Om det nu är så att det finns så många externa finansiärer som går in och hjälper till nu. För jag menar, det jag hörde var att deras trupp i år i SHL hade varit någon som topp 4, någon som topp 2. Men vi kan väl vara ganska säkra på att det är topp 4 när det gäller ekonomi i alla fall, i kostnader på den truppen. Och nu lastar man på det.
Det finns ju uppgifter att de värvade för 20 miljoner under 2022.
Ja, du ser Peter Holland och sådana där inräknade. Naturligtvis i det då, plus det här KG Stoppels hela värvningsstråk där. Så att, ja, jag tror också, ja. Och nu lastar man på ganska bra löner på allsvenska spelare också. Och det är klart att det centrala avtalet i allsvenska, det kanske inte är någon som har talat om det förresten, att det inte är lika högt som SHL, jag vet inte. Nej, det var ironiskt. Men de måste väl ha täckning naturligtvis för det de gör, utgår jag från. Men Djurgården har ju inte heller något sånt här supereget kapital. Man har ingen arena som genererar pengar.
Fast på man det har, Djurgården har så många, ja. Det finns så många rika djurgårdare i närheten och i periferin runt Djurgården. Så att det kommer inte hänga på pengar för Djurgården. Det löser man. Du har ju liksom Eriksson, aktieägare. Du har så oerhört många starka investorer runt om Djurgården. Så att pengar kom. Det handlar ju om att man måste ena dem. Och det vart ju så jättebra nu med KG Stoppel. För han är lite old school. Han känner alla de här. Han pratar med de här finansiärerna på finansiärernas språk. Och han pratar med fansen på fansens språk. Han har ju liksom enat Djurgårdsfamiljen. Och går Djurgården upp direkt. Då blir väl han får väl en staty där vid hovet.
Ja, och sen har ju en rätt stor arena. Så att det är, publikintäkter kan ju vara en viktig del också. Så vi får se hur man sluter upp där runt det allsvenska laget. Och hur mycket som folk som kommer på matchen och sådär. För det är ju...
Men vi måste avrunda finalen där. Kommer HV vinna med 4-0 om man kommer bara gäspa sig igenom de här matcherna? Blir det så eller?
Jag tror inte det. Jag tror att Björklöven kommer knipa någon match.
Ja. Jag såg att han ändrade supermålvakten där. Vi hade ju förberett massa vinklar på honom och avbrist där. Ja. Han pratade för övrigt inte med media, eller felkänt är väl inte att han pratade med media under slutspelet då, där kan man ju diskutera, men han utgick skadad i match 1. Det där tror jag var en nackdel för Löven.
Ja, var han skadad eller var
det jag är vår reporter Mattias Karlsson, inte hockeyspelaren Mattias Karlsson, nej. Utan vår reporter, jag frågade honom och då sa han att nej, han är skadad, ja. Sa han, ja. Han utgick efter 6-7 minuter där.
Jag trodde faktiskt att de skulle ställa waterlinen där, om han nu var fräsch, vilket han bevisligen var att spela, i och med att Endre hade haft en ganska, vad ska man säga, mentalt tuff vecka där med matcher, och så 2 dagar senare bara kastas ut på HV där, och första matchen är ju inte där avgörs. Jag trodde de skulle spela waterlinen från start faktiskt, och jag trodde man bytte ut honom tidigt för att spara honom lite grann faktiskt, men Mattias Karlsson, reporter Mattias Karlsson, ska vi tillägga.
Ja, vi får se ikväll. Vi får se ikväll. Ja, vi får se ikväll vad som händer. En spaning, och det är bara ett jäkligt coolt namn. Hunter Shinkaruk, uttalas han så eller? Nummer 12 i HV71. Den här Riga forwarden som kommer in i slutet. Hunter Shinkaruk. Säger man så, Kolan? Du som har varit borta i Nordamerika.
Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte.
Är inte jäkligt cool namn, Abris? Jo. Hunter Shinkaruk.
Ja, absolut. Nej, han har inte sett alla HVs matcher, ska jag vilja känna, senaste tiden. Men enligt Tommy Samuelsson så gjorde han sin bästa match i klubben då, sen han kom dit. Så att det var väl passande och slå till med det. Och såg en bild på han. Verkar vara en rund och glad och god kille. Som är duktig att spela hockey. Han har haft en ganska brokig karriär han också. Som många har haft där borta. Men har ju varit uppe och spelat NHL-match. Så att det är ju liksom ingen... Det är ju ingen duvunge. Utan en,
första runda tagen av Vancouver 2013. Mm. Men slog väl aldrig liksom riktigt igenom. Och som mest har han, om jag tittar på Elite Prospect här, utmärkt Elite Prospect måste jag säga, så ser jag att han spelade, han fick 15 NHL-matcher om jag räknar rätt här totalt.
Ja, han är väldigt talangfull spelare, jag har liksom fått till mig i alla fall, och sen kanske han inte har har gnuggat tillräckligt hårt för att ta sig, etablera sig i världens bästa liga då. Men en skicklig spelare definitivt som HV säkert kommer få stor nytta av in här. De har ju en rätt skön kedja där med Kelleher och Powells va, och Shinkaruk. Vi säger Hunter. Jag som Tommy Samuelsson, jag säger Hunter istället. Han sa Hunter.
Okej. Men du, tror du som Kåland att det blir 4-1 eller vad säger du för något?
Ja, något sånt säger jag.
De har ju en plan att de vill vinna på hemma is.
Är det så?
HV71, ja det tror jag. Det var ju som de gav bort den.
Aha, då släpper de matchen
Västervik.
Alltså.
Ja, som de gjorde mot Västervik.
Kan man tänka så? Är du skojar?
HV vill kunde man... det i alla fall, mot Västervik.
Ja, mot Västervik, ja. Okej, okay, ja. Ja. Jag tror att man tänker kanske... på finalen då.
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att de kanske faktiskt får stryka en match. Även fast de försöker.
Ja, det känns så. Det har varit Emil André.
Avgör de på...
Emil André är långtidsskadad också. Där. Han har ju varit väldigt bra och viktig för dem. Men nu kommer Ytterell in och spelar bra istället där. Så de har ju lite... Man blir haft typ Ytterell och Norbe och någon till utanför, helt utanför laget. Liksom. Så att de har ju en...
Ganska har... bred trupp.
Ja, det känns så. Det känns så. Ja, nej, men jag tror...
Jo, det var just det, jag skickade ju ert det här förslaget från Ulf Dahlén. Har ni klickat på den länken i en intervju med Hockey Sverige?
Oh ja.
Har ni läst den här artikeln?
Oh ja. Jag har läst den under helgen också.
Ja. Vad känner ni om Uffes förslag där? Han vill alltså att man stänger, jag ska försöka sammanfatta lite kort. Jag vet att du ska med flyget snart också, Abris. Han blir att man stänger SHL i fyra lag och plockar upp ett lag varje år. Så att det blir 18 lag i högsta serien då. Det här diskussionen kommer ju upp alltid en gång var tredje år eller vartannat år. Är det mer aktuellt nu, Abris?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror inte att vi... Alltså det är så starkt rotat på något sätt i att det ska vara spel om att gå upp eller ner. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att genomföra ett sådant förslag. Sen kan man väl alltid ha åsikter om serierna ska... Om man ska göra mera regionala serier, man ska ha norr och söder och fler lag ska upp och sådär. Men jag tror inte att det är speciellt aktuellt nu. Sen kommer det alltid att finnas åsikter om det ena eller andra. Men jag kan inte se utifrån mitt perspektiv att det är speciellt nära.
Nej.
Vad kände ni?
Vad kände du, Kåla, när du klickade på länken?
Nej, men det där kommer inte att genomföras. Det är ju bara en åsikt han har. Och jag tycker inte att det ska vara så heller. Men jag vill ju ha allsvensk lag möter SHL-lag. Punkt slut. Det tycker jag är en... Ska man upp så ska man ta platsen av någon. Så tycker jag.
Tillbaks till det. Tillbaks till det gamla.
Ja.
Vill du yppa någonting om Linköping eller ska vi avrunda för att inte stressa till flyget?
Vi kör på en stund till. Real Linköping, får man säga så eller? Eller blir man stenad?
Det brukar alltid vara något lag per år som får en realstämpel och fansen blir galna.
Men det var lite coolt förut, men nu tycker de inte alls att det är roligt att heta Real. Nej, det är väl...
Vilka lag har vi kört Real? Vi har kört Real Luleå, Real Färjestad. Vilka mer lag har vi kört?
Kanske bara de två. Har det varit Real Luleå då? Ja, det kanske det var.
Ja, det tycker jag.
Ja. Ja. Det var väl Malmö, fotbollsmalmö som var först att bli kallad för Real Malmö, vill jag minnas, i alla fall i Sverige där. Det åsyftade väl på Real Madrid då, va? Som köpte in massa färdiga stjärnor då. Och så. Det är rätt länge sedan som det var det här Real Malmö. Det var nog 20 år sedan. Nästan. Nej, men de har väl varit ute och varit ganska aggressiva. Jag var lite förvånad. Jag hörde ju mycket om att Linköping hade ebb i kassan. Att det inte var så, fanns så mycket att handla för. Men det verkar ju som att Peter Jakobsson och Niklas Persson har fått tillgång till lite extra kapital här. Man plockar in Ty Ratty bland annat. Man är med och budar på Theodor Lennström. Man har plockat in Linus Hultström, man har plockat in Sebastian Strandberg som kanske inte är vansinnigt dyr men ändå en etablerad SHL-center och sådär. Så att det verkar som att de vill vara med högre upp i tabellen Och ja, jag vet inte. Får vi se. Det kommer bli ett race, tror jag, nästa säsong. Det är det kommer bli otroligt tufft. Vilka lag, två lag.
Det känns som att det kommer regna in spelare från KHL. Sen är ju en del inne på att man inte ska ta emot dem heller. Så det finns många olika värderingar att lägga det här då. Men jag tror att man kan fynda och göra väldigt bra värvningar som inte är så jättedyra om man satsar på rätt spelare nu.
Varför skulle man inte ta emot dem?
Nej, det finns de som tycker att de har tjänat liksom ryska blodspengar då.
Okej. Okay.
Du har väl haft någon diskussion på Twitter om det där jag sett också, Kolan?
Ja, det har vi.
Ja. Ja. Vad känner du om allt det där då? Tycker du att folk är avundsjuka, dumma eller har fel? Eller vad känner du när du lutar tillbaka och liksom kikar ut över Orsambaden skogen där?
Jag tycker väl så här att om du har varit där borta och spelat och sen så händer det saker, det är väl upp till var och en om man ska lämna. Jag kan förstå att folk har åsikter och tycker att man bör lämna, men väldigt många spelare ska alltså lägga jättemycket pengar på bordet. Det kanske man inte är beredd att göra, och jag förstår om man inte vill göra det. Sen så vet jag att jättemånga har åsikter att nej, man måste lämna. Men ska man bara lämna sitt jobb då? Och lämna x antal miljoner på bordet? Det är inte så lätt. Det är inte. Sen tycker jag, den här basketspelaren som väljer att skriva på ett kontrakt efter att invasionen har skett. Det är hål i huvudet för mig. Men när man är på plats där och du har bara en väldigt kort tid kvar, så kan jag ändå se det okej med att spela färdigt sitt kontrakt och du får dina pengar. Man åker till Ryssland för att tjäna pengar, punkt slut. Och har du bara en månad kvar eller två, då tror jag man genomlider dem för att inte bli av med 4-5 månaders löner, för det är otroligt mycket pengar.
Så om det blir någon svensk hockeyspelare i KHL nästa säsong, om det är någon som vågar eller vill, som bara kör. Det ska bli intressant att se. Vi ska avrunda dagens program. Tack för att ni var med och lyssnade. Och tack till Mattias och Hans. Och flyg nu säkert hem från Ängelholm. Så hörs vi under den här veckan, Abris.
Det blir kanon. Tack ska ni ha.
Hej, hej.
Hej.
Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.